välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
Och med mig Johan, vi jobbar på RF SISU. Och idag så har vi med oss Linn Lundström ifrån Umeå.
Hej på er!
Det är ju sannoliken speciella tider på många sätt. Förra veckan var vi tvungna att ställa in avsnittet. Och den här veckan så ska vi försöka lägga lite fokus i alla fall på det som händer i våran omvärld i och med spridningen av coronaviruset. Hur har ni det uppe i Umeå när det gäller corona?
Jo, men vi, jag höll på att säga att vi har det väl bra, men det är väl så ska man nog inte säga i såna här tider, men vi har ju inte riktigt lika utbredd smitta som ni har längre söderut. Men den är ju liksom kännbar och påverkar ju oss alla precis lika mycket ändå, eftersom vi ju som övriga Sverige har ställt in aktiviteter, och man märker av det i samhället och inte minst inom idrotten, där både finns oro och aktiviteter och evenemang och tävlingar ställs in i olika omfattning. Så det är ju absolut kännbart.
Och vi kan ju lägga till att vi också genomför den här inspelningen via länk faktiskt. Det är första gången vi testar den här typen av inspelningsfunktion. Och det är ju också där vi ska prata om i det här avsnittet. Att ha digitala möten.
Mm, precis. Och det är intressant sådana här tider när vi mer eller mindre tvingas till att mötas på andra sätt och hitta nya former för det. Och det är ju en konsekvens för oss rent arbetsmässigt att vi möter varandra oftare digitalt. Och så ser det ju säkert ut för många föreningar också, att man tvingas hitta nya sätt att mötas på och kommunicera på.
Ja, men det kommer ju ändå riktlinjer nu här i tisdags från Folkhälsomyndigheten gällande just idrotten. Och det tror jag var för många skönt att höra, att de är väldigt tydliga med att vi ska gärna fortsätta träna och idrotta, men vi ska göra det på ett säkert sätt. Så de har ju en rad tips kring hur man ska tänka kring sin träning i föreningar och sådär också. Allt det här finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, så att ni som lyssnar och har missat det här och vill uppdatera er kring vad de har sagt, så hittar ni det under en artikel som heter Träna gärna men gör det säkert.
Mm, och vi ska komma ihåg att det är också, jag har pratat med en del föreningar i vårt län, i Örebro, som ser vikten av och nyttan av att ändå kunna mötas på något sätt, där möjlighet finns som sagt utefter de här restriktionerna och rekommendationerna. Och där föreningarna har själva varit inne och tittat på just Folkhälsomyndighetens hemsida och försöker bedriva sin träning utomhus i den mån det går. Just för att medlemmarna visar och uttrycker ett behov av att få motionera för hälsans skull. Och få mötas så som det går. Också för den psykiska hälsan, inte bara för den fysiska. För det är ju en tid som kanske också skapar stress hos många.
Och viktigt att tänka på nu i coronatider är såklart också att situationen förändras ju hela tiden. Så att de råd och de riktlinjer som finns nu och de vi nämner här är inte säkert att de gäller imorgon eller om en vecka. Så att det gäller ju hela tiden att hålla sig uppdaterad, och det gör man ju enklast via Folkhälsomyndighetens hemsida. Och när det gäller idrott så länkas det till Folkhälsomyndighetens hemsida från RF, men också ibland med lite tolkningar på vad det egentligen innebär för idrotten. Så de två hemsidorna är väldigt bra att besöka ganska regelbundet under den här tiden.
Ett annat sätt idrotten påverkas just på grund av coronan är ju ekonomiskt, att intäkter helt enkelt uteblir, samtidigt som räkningarna och saker som föreningarna behöver betala fortsätter att komma in. Så där kan vi ju konstatera att det förra veckan blev klart att det statliga lokstödet ska betalas ut i samma storlek som det har gjorts tidigare, och att RF just nu jobbar med att se över exakt hur den betalningsmodellen ska se ut, men att föreningen kan räkna med att lokstödet, det statliga, kommer att vara ungefär i samma storlek som tidigare. Sen finns det också möjlighet för föreningar att få att söka anstånd när det gäller betalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Och den informationen hittar man på Skatteverkets webbplats.
Och dessutom så kom det också stödpaket från regeringen till idrotten på 500 miljoner som RF nu jobbar med att se över hur man ska fördela helt enkelt. Man har tillsatt en referensgrupp med representanter från flera olika idrottsförbund. Och målet är att den här gruppen tillsammans med RF ska komma fram till så skyndsamt som möjligt hur man fördelar det här på ett så bra sätt som möjligt.
Ja, precis. Idrotten påverkas på många sätt såklart som övriga samhället. Som vi var inne på i början av avsnittet så pratar vi om vikten av ändå att kunna bedriva den verksamhet som är möjlig i föreningsliv och också vikten av att mötas, men kanske på lite andra sätt än vad vi har mötts och setts förut. Och just i det här avsnittet så kommer ju du, Linn, att prata om det här digitala mötet och hur det här kan bedrivas i föreningsidrotten.
Mm. Ja, jag har träffat Niklas Bromark som dels faktiskt är vår länsidrottschef för RFC Västerbotten men också ideellt engagerad i en förening som heter Sävar IK som ligger i utkanten av Umeå. Och han berättar om hur de i föreningen har jobbat med digitala lärgrupper. Och det här har ju de gjort innan coronatider, men är ju ett bra exempel just nu på hur föreningar kan fortsätta mötas och kanske till och med ta tillfället i akt att testa mötas i nya former.
Ja, och innan vi lyssnar på ert samtal så kan väl du bara tydliggöra för våra lyssnare, Linn, vad är en lärgrupp egentligen när vi nu använder det ordet, vilket vi gör ganska ofta inom idrotten?
En lärgrupp är alltså en grupp människor som samlas och samtalar om ett visst ämne i syfte att dela tankar, dela perspektiv och lära sig nya saker tillsammans. Vi använder begreppet lärgrupp inom idrotten. Ett annat vanligt begrepp är ju studiecirkel inom folkbildningsverksamhet. Och den som vill lyssna mer på folkbildning och hur vi bedriver det inom idrotten kan ju lyssna på det avsnittet som jag tror har nummer 71 som handlar om just folkbildning. Hej Niklas, vad roligt att jag fick prata med dig idag.
Tack så mycket.
Du, innan vi börja prata om det vi ska prata om idag, det vill säga att ni i Sävar IK har jobbat med digitala lärgrupper, så ska vi reda ut en sak kring dina roller. Du är alltså dels ideellt engagerad i Sävar IK, men vad är du dessutom?
Ja, men dessutom är jag ju länsidrottschef i Västerbotten. Jag är chef för idrottsförbundet och SISU. Så att jag tänker att det är bra att vi säger det så. Att jag har de olika rollerna. Sen tycker jag tycker att det är viktigt att vi som jobbar inom idrotten faktiskt också engagerar oss ideellt inom idrotten. Jag försöker verka för det i vår organisation. Jag tänker att det gör oss bättre. Och sen har jag alltid levt så. Jag har alltid varit engagerad i idrotten. Så för mig var det naturligt att fortsätta i den föreningen som finns i min hemby och som mina barn har vuxit upp i.
Bra, då har vi ju rätt ut det och varit väldigt tydliga med att du besitter olika roller. Mm. Men i den här podden just nu så pratar du som ideellt engagerad i Sävar IK. Mm. Kan du ge den som inte har koll på Sävar IK en kort beskrivning av vad det är för typ av idrottsförening?
Ja, men det är en idrottsförening som vi ser rätt många av. Den här idrottsföreningen som finns i den lite mindre tätorten eller byn, som är nästan hela tätorten och byns angelägenhet. Vi är en förening som har 5 sektioner. Fotboll, gymnastik, innebandy, handboll och korpen. Som jobbar tätt ihop som en flersektionsförening ska göra och som erbjuder barn idrottande året om med många olika smakinriktningar. Men som också tar lite större ansvar än att bara vara en idrottsförening. Vi jobbar med andra saker också för att stärka bygden där vi finns. Och i min yrkesroll så säger jag ju ganska många av den här typen av starka, fina flersektionsföreningar.
Och ni har alltså jobbat med digitala lärgrupper. Kan du beskriva vad det arbetet har gått ut på?
Ja, alltså det digitala i våran lärgrupp är egentligen att anmälningsförfarandet är, vi kan säga att vi har skapat våran egen lilla folkbildningsportal där anmälningsförfarandet är digitalt och där underlagen, alltså det som ska ge inspiration eller lite kunskap och vägledning i själva lärgruppen är digitalt, som finns på vår hemsida. Där har vi byggt upp ett stöd för, ett digitalt stöd. Sen genomförs lärgrupperna, i alla fall i de flesta fall, fysiskt. Men det skulle vara möjligt att genomföra digitalt också. Vi styr egentligen inte att det måste vara fysiskt. Det skulle kunna vara att man träffas i Zoom och gör det detsamma. I vårt fall, och det vi pratar om just nu, är en lärgrupp som vi lanserade under förra året, som har varit till för våra ledargrupper egentligen. Där varje lags- eller träningsgrupps ledargrupp har en obligatorisk lärgrupp som de ska gå igenom om 3 tillfällen.
Just det. Och varför såg ni det här behovet?
Ja, alltså egentligen så började det här med att vi hade tagit fram en ny vägledning och nya riktlinjer till vår förening. Alltså egentligen ett policyarbete om vad vi är och vad vi vill stå för. Och sen funderade vi på, okej, hur ska vi kommunicera det här då? Hur ska vi verkligen få ut det här? Och då identifierar vi den viktigaste målgruppen som våra tränare. Och som ju i väldigt många fall brinner för sin idrott och är ganska väl utbildade in som i sin idrott, men som också har med sig erfarenheter från sitt eget idrottande och kanske en del tankar och modeller som inte riktigt stämmer överens med den policyn som vi ville få fram. Så det var viktigt att vi verkligen kände att vi nådde ut, och vi kände att bara i en citationstecken publicera någonting på en hemsida, det var liksom inte gott nog, utan vi ville få igång samtal, reflekterande samtal som vi då kan understödja med inspiration och kunskap. Och då kom vi fram till att lärgruppen för oss snarare var en, jag kallar det en kommunikationskanal. Och som ett verktyg för att kommunicera. Men som ett verktyg också för att få igång ett samtal i alla ledargrupper om vilken verksamhet vi vill ha.
Just det. Så jag som ledare har alltså anmält mig digitalt, fått då tillgång till den här lärgruppsportalen där det har funnits inspirerande material, frågeställningar. Vad har hänt sen? Då har jag gått och samtalat med mina tränarkollegor, eller hur har arbetet sett ut?
Precis, då har jag anmält mig och så har jag fått tillgång till den här portalen, för vi har lagt den dolt, för vi vill liksom ändå hålla i anmälningsförfarandet och sådär. Det kan man fundera över om vi långsiktigt ska göra, vi kanske ska släppa ut den här, men hittills har vi gjort så. Och i varje lärgrupp så har det då funnits ett inspirationsinslag. Vi har haft någon som har pratat om på YouTube om motivationsteori eller om talangidentifikation eller om physical literacy till exempel. Vi har haft ett antal frågor för att få igång ett samtal, liksom reflekterande frågor. Och efter varje lärgrupp så får man redovisa den, även det digitalt då, via Google-formulär egentligen. Det är så vi byggt upp det. Och då genomför jag den här lärgruppen tillsammans med min ledargrupp. Och ofta har vi ju, ja, men som det ser ut, rätt många föreningar, det är rätt stora ledargrupper, så att det är från 3-4 upp till 7 ibland runt ett lag eller en tränargrupp, och då är det de här som har suttit ner och genomfört det här. Vår tidsplan har väl varit att varje lärgrupp ska vara 1-1,20, men vi får rapporterna tillbaka att de aldrig har klarats på det, för att det har blivit så mycket samtal. De har suttit både 2-3 timmar ibland, och det tar jag som ett gott tecken. Jag tar ett tecken på att då har vi nått det vi ville. Bra reflekterande samtal.
Just kring formen, vad var anledningen till att ni gjorde som ni gjorde? Hade det med flexibilitet för deltagarna att göra, eller varför byggde ni upp den här portalen, och Hur tycker ni att det har fallit ut? Har formen varit bra?
Ja, men det tycker jag verkligen. Och jag kan säga att det är två delar i det. För det första så ville vi åt det lilla samtalet. Vi ville att det skulle liksom ske i den egna ledargruppen. Det är där man måste komma överens. Och min erfarenhet är att folk är jättekloka, bara man får möjlighet att prata. Det värsta vi kan göra är att inte prata, att inte ha samtalet. Så att det var väl en orsak till att vi ville hålla det i ledargruppen och inte i stormöten och sådär. För då är det alltid ett antal som sitter tyst och inte kommer till tals och så. Men sen tycker jag du är inne på den andra poängen med det är att det är flexibelt. Våra ledare är, de gör det här på sin ideella tid. De har ont om tid och de upplever att det är en press och en stress. Det är mycket som ska hinnas med. Så det här ger ju dem en möjlighet och vi gav dem nästan 3 månader på sig att slutföra det här. Så det ger ju dem möjlighet att välja de tillfällen som passar dem bäst. Jag vet någon ledargrupp som använde tid som blev över på en fotbollskupp för att genomföra en av lägergrupperna.
Den här redovisningen som du nämner som varje grupp då har skickat in till er digitalt, vad har hänt med den? Har ni gjort något konkret av det?
Det konkreta vi har gjort är att vi har använt den ut mot samma grupp. För vi skapade en Facebookgrupp med alla ledare som ingick i det för att få igång ett samtal där också. Och där har vi använt en del av citaten som vi får där. För det är väldigt positiva citat kring hur samtalet har förändrat deras bild på vad som är viktigt inom barn- och ungdomsidrotten till exempel. Så.
Vågar du på att uttala dig om några sådana här generella insikter som era ledare har fått med sig i och med det här lägergruppsarbetet?
Nej, men ett samtal som jag vet att vi hade som var den första lägergruppen handlade om och det är en klassiker som CISU-distrikt ofta används av, det är att man får fundera själv först över vad är det jag vill ha ut av våra barns idrottande. Och så har det funnits 10 stycken olika val. Allting från att bli en bättre kompis till att vinna eller bli bättre på idrotten eller så. Och det gjorde vi också. Där fick man möjlighet att först välja själv och sen ha ett samtal. Och när de rapporterar in sen så rapporterar de in, okej, vad hamnade gruppens snitt på? Så där har vi ju ett underlag från alla våra träningsgrupper och lag, vad ledargrupperna där egentligen prioriterar. Och det är inget nytt för mig egentligen under solen, men jag tror att det var det för ganska många av dem, att när man väl stannar upp och funderar så är det andra saker som blir viktiga. Och det var bland annat en grupp inom fotbollen som sa sig, ja egentligen så att spela fotboll, det kommer ju faktiskt i sista hand. Vi skulle kunna hålla på med vad som helst här. För det är ju egentligen inte det som är det viktiga. Sen vill de ju göra det, de vill ju lira fotboll. Men när de väl fick fundera över varför gör de det här egentligen och vad vill de att barnen ska få med sig, så då är det andra saker man värderar. Det var lite häftigt.
Har det funnits några utmaningar med att göra som ni har gjort?
Ja, men utmaningen är väl att få med sig alla grupper. För det har vi inte riktigt än. Och det är, så är det ju med bildning och utvecklingsfrågor. Så det går ju som inte att tvinga på folk heller. Utan vi kan ju uppmana dem att göra det. Och vi har fått med oss den absoluta huvuddelen, men inte riktigt alla. Men i övrigt så ser jag egentligen inga utmaningar. Jag ser faktiskt möjligheter. Och det är väl någonting som vi har pratat om i föreningen också. Att vi med det här också utvecklar en modell för fortsatt lärande. Vi arbetar i lägergrupp annars också, men vi har utvecklat lite grann en ny modell och ett nytt förhållningssätt till det genom den här lite digitala touchen som jag tror att vi ska arbeta vidare med och för att fortsätta hålla igång samtalet då.
Nu när vi står mitt i coronatider där vi behöver i vissa fall mötas i nya former, kanske digitala former, ser du att ni kan ha nytta av det arbetet som ni har gjort i och med lärgrupperna när det gäller ert liksom kommande lärarbete eller kommunikationsarbete i föreningen nu när det ställs på sin spets?
Ja, men det tror jag. Och jag tror att det som också har hänt, får vi säga lite grann tack vare corona då, och den konsekvenser som det får på oss, så är det ganska många som tvingas att bli digitala och tvingas att lära sig digitala verktyg. Och inte bara för det här utan för att genomföra ett årsmöte eller för annat. Så att de två kombinerat, tänker jag, gör att vi har fått ännu bättre möjligheter. Och som vi var inne på tidigare samtalet, vi styrde dem faktiskt inte i somras så att de, De skulle träffas, men vi sa aldrig träffas fysiskt. Vi betonade inte det. Så att man hade kunnat gjort det över Zoom eller Skype eller något sånt där även då. Så att det är absolut.
Linn, vad tar du med dig för reflektioner från det samtal ni har haft?
Det första jag tar med mig är nog hur effektiva lärgrupper, alltså sättet att jobba med lärgrupp kan vara för att förankra någon form av värdegrundsarbete eller policy i en förening. Men det gäller ju liksom lärgrupp rent generellt. Här har ju Säva gjort ett ganska omfattande lärgruppsarbete med alla sina ledargrupper, vilket bevisligen har fallit väl ut. Så det är ju som första reflektionen, ett slag för lärgruppen. Men sen också att det ju faktiskt går utmärkt att göra lärgruppen digital. Nu har ju Sävar inte gjort den alla gånger fullt ut digital, men det är ju fullt möjligt att göra det. Det finns ju ganska många bra digitala verktyg för det, som Skype eller Google Meet eller Zoom eller Facebook eller vad man nu vill. Där kan man säkert vara kreativ och hitta många olika verktyg som du faktiskt går att använda. En intressant grej som kom nu i veckan var ju att Folkbildningsrådets styrelse faktiskt har gett studieförbund dispens just nu att godkänna studiecirklar och, som vi då säger, lärgrupper som inte sker samtidigt. Alltså det betyder att det behöver inte ske i realtid, själva samtalet. Och det har man gjort med anledning av just corona. Så att det är ju ytterligare en möjlighet att kunna digitalisera det, vilket då också ökar flexibiliteten. Det är Niklas inne på i samtalet också, att man ökar flexibiliteten och möjligheten för lärgruppen att inte ske samtidigt kanske, och inte heller på samma plats.
Mm. Och när vi pratar om de här delarna med att digitalisera, så ska vi väl vara tydliga med att det kanske inte handlar om att nu ska vi aldrig träffas och göra allting digitalt och sitta på varandra via en skärm bara, utan det är ju som ett komplement och för att kunna underlätta att hålla vissa typer av möten när man kanske inte har möjlighet att träffas. Eller då när vi är i sådana här extrema tider som vi är just nu. Det handlar ju mer om att utöka sin verktygslåda och kunna jobba på flera olika sätt än att förändra hela sitt arbetssätt.
Absolut, jag tror att vi är väl en rörelse som egentligen älskar att mötas.
Ja, precis. Och en rörelse som kanske är bra på att hålla fast vid det som alltid har varit och det som alltid har funkat. Så vi får lära oss också med de utmaningar som kommer att göra och tänka nytt, tror jag.
Ja, det vore ju fantastiskt om vi med allt det här jobbiga som faktiskt den här perioden med corona innebär för samhället på många sätt faktiskt kan ta med oss lite positiva delar av det också. Att vi lär oss att utvecklas på något sätt.
Ja, och som vi har sagt tidigare, för att hålla dig uppdaterad på det senaste som sägs i en värld av mycket förändringar, så gör du det bäst via Folkhälsomyndighetens webbsida eller också rf.se, alltså Riksidrottsförbundets hemsida.
Och med det så får vi väl tacka dig då, Linn, för att du tog dig tid att göra det här samtalet med Niklas. Tack så mycket.
Tack själva.
Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF-SISU. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden så gör du det enklast via vår Instagram. Här pågår föreningsidrott heter vi där också. Eller via vår mail podd@rfsisu.se. Och kom ihåg att du kan hitta information om det vi har pratat om i detta avsnitt på både Folkhälsomyndighetens hemsida och Riksidrottsförbundets hemsida. Och tvätta händerna. Vi hörs igen nästa vecka.